Brukar du prata svenska oftast i vardags eller med, har du barn som...
Ja, jag har barn, men vi pratar inte svenska.
Nej, ni pratar franska.
Ja, det går dagar utan att jag pratar svenska, absolut. Mm. Jag har 2-3 svenska kompisar i Frankrike, bland annat de här på Centrum. Mm. Och sen har jag, sen ringer jag och pratar svenska då och då med familjen eller kompisar.
Det är sant.
Sen, men nu har jag haft sista, nu har jag varit riktigt hård träning på svenska faktiskt. Jag har haft en 18-årig svensk tjej som bodde hemma hos mig hela hösten.
Okay. Som skulle... Som au pair?
Nej. Mina kompisar, antingen har min mamma kompisar som har barn som vill bli au pair, eller så har jag kompisar som ska iväg till Frankrike. Så det blir... Jag brukar ha ganska mycket unga personer. Ja, när det blir dåligt med au pair-familjen eller sån här passage. Men hon har i alla fall bott hos mig ganska länge. Så hon har haft ganska stark kontakt med mina barn. Hon är 18 år. Så hon har varit, det har varit en ganska rolig period just språkligt nu. För hon flyttade precis före jul. För att hon behövde stöd med komma igång med franskan. Och hon förstår allting men pratar inte så. Mycket. Och barnen...
Men gick hon fortfarande i skolan i Sverige?
Eller? Hon har gått på Lycée International här, första ring. Så att hon är en föräldrar bott här 2 år.
Okay.
Så att hon är ganska duktig, hon förstår nästan allting. Men hon kommer inte igång så mycket med talet. Språket går ju verkligen i vågor så här. Hon är inte alls lika lätt att prata. Så att de höll på väldigt mycket tillsammans. Hon tyckte det var skönt att prata med mina barn på franska. Det. För de var ju inte så kritiska.
Exakt.
Och så var de också... Tränade lite på svenska med honom.
Så bra att, utbyte.
Ja, det var ett väldigt bra utbyte. Det gav mycket faktiskt. Mm. Så att, så vi pratar ju väldigt mycket svenska på kvällarna nästa varje dag i 2 månader.
Mm.
Men sen har jag ofta kompisar som är på besök och så. Men det går dagar eller veckor utan att jag pratar svenska.
Ja, jag förstår. Ja. Nu började jag lite på ett annat håll. Men skulle du kunna presentera dig lite liksom, kort? Vem du är och vad du gör och sådär här i Paris?
Jag heter... Och jag kom hit 81. Jag gick ut gymnasiet i Sverige. Och gick på... sen efter gymnasiet höll jag på med musik 1 år. Och sen gick jag på Nyckeviksskolan och höll på med keramik 1 år. För det är de 2 områdena som jag alltid har varit intresserad av. Var det i Sverige och fortsatt med i Frankrike. Och som tur är i det områden där man kan utveckla sig ganska mycket utan att ha så perfekta språkkunskaper.
Mm, det är sant.
Så att jag började med att... det var en liten krok kring... Alltså jag kom inte direkt till Frankrike. Jag träffade en fransk... Jag har precis berättat allt det här på franska.
Ja, precis. Men det är ju tyvärr så. Det blir jämförbart.
Okej, men då ska jag berätta. Det är bra att jag berättar
så. Ja, du får gärna berätta samma sak.
Ja, då bestämde vi oss 4 personer från Nyckelviskogland som hade sökt till Konstfack. Vi hade fått reservplatser och väntade på att... Jag tänkte vi ska inte sitta här och vänta.
Det är väldigt tufft för de här konstskolorna.
Ja, då var det i alla fall.
Men jag tror att det är det.
Ja, det. Men vi, ja, de tog då kanske in 3 personer och så hamnade man på ett reservplats och visste att vi skulle kunna komma in där nästa år. Vi hade egentligen nästan någon slags garanti för att man ska kunna komma in igen. Så att vi bestämde oss för att inte vänta där utan att åka iväg utomlands ett år. Så vi åkte till Cypern i ett år, eller vi skulle åka till Cypern ett år och hyrde ett hus.
Ja, lite ovanligt.
Ja, vi tänkte vi skulle göra någonting som ingen hade, ett land som ingen hade varit i. Som ingen kände till. Och som inte var för långt bort och inte för dyrt och inte för kallt. Så att, och så när jag kom dit så träffade jag en fransman som är översättare från engelska till franska då, som pratar jättebra engelska. Och vi som var väldigt nöjd för att komma, han hade hittat det där, det var hans... Han hade rest runt hela Mellanöstern och letat efter något bra ställe att bo på och översätta. Och
ja, han ville hitta någonstans han kunde sitta och
översätta
ha lugn och ro.
Ja, och han hade varit runt hela året innan och slutat med att han hade hittat den här byn på Cypern. Och så var han tvungen att åka hem med en översättning och skaffa sig en ny. Så samma dag som...
Det fanns inte internet.
Nej. Han satt och översatte med vanlig skrivning. Han hade köpt den här nya Canon som hade liksom... 3 raders minne. Så man kunde sitta rätta innan man printade. Men det var, det var väldigt modernt. Det var väldigt modernt. Men det här var ju 81 då. Och, men jag tror faktiskt att när jag träffade honom så hade han en vanlig elektrisk skrivmaskin. Han hade den där Canon andra gången. köpte den sen. Men då i alla fall så jo, han var så glad för att han hade kommit samma dag som oss, för han var 26 år och lika gammal som Jesus, eller vad heter JC, om att den här diskussionen var ganska rolig. Uh-huh. I alla fall så fick jag reda på något sätt att en människa som hade rest runt hela Mellanöstern och letat efter ett fint ställe att bo på, som var lagom långt hemifrån men inte för långt bort och inte för fattigt heller, för att man skulle känna sig,
det ska vara bekvämt.
Ja, det ska, ja, man har ändå en ganska bra relation med människor runt omkring.
Jag förstår.
Och en, någon slags europeisk kultur ändå.
Mm. Man känner sig ganska lätt hemma, kan jag tänka mig.
Ja. Så då kände vi att vi hade liksom valt rätt på en gång. Vi var väldigt imponerade av att vi hade valt rätt på en gång. Men så började vi umgås väldigt mycket, och jag sa att jag ville lära mig franska då. Så att, och han tyckte det var så roligt, så att vi umgicks hela tiden. Vi gjorde massa andra saker, men jag kunde hela tiden använda engelskan som brygga liksom. För att jag inte kunde ett ord, så sa han det på franska. Men vi höll på ganska mycket att träna sådär. Läste passager där jag kanske sa vissa ord som jag inte kunde, eller skrev dikter ibland.
Det var verkligen privatlärare.
Ja, det var det. Men det var, jag har aldrig gått i någon skola efter. Jag har aldrig läst franska på Sorbonne eller något sånt där. Men, och jag har inte varit systematiskt lärt mig grammatiken. Nej. Jag kan faktiskt ingen grammatik. Alltså,
man kan ju kunna den utan att kunna den explicit. Så man kan ju kunna säga rätt även om man inte
absolut.
Vet varför.
Men det är ju lite besvärligt. Det märker man när man har barn i skolan som lär sig. För i Frankrike lär man sig inte på känn, utan han ska kunna allting utan sig, väldigt mycket mer utländsk till en lärare.
Ja, just det.
Och att om man inte kan grammatiken, men barnen jobbar så mycket med franska hemma, så är det lite...
Ja, jag kan förstå det.
Ganska handig. Alltså man känner sig varje gång att man ska... Med två barn så jag tyckte att man skulle hänga på där och lära sig, men det går inte in. Alltså,
men det är lite samma grej också, som att jag brukar tänka så här att gud, jag är inte speciellt bra på matte. Hur ska det gå när jag får barn man ska hjälpa dem med?
Ja, för att matte är väldigt lätt, för då kan man säga att det är ett helt annat system nu. Vi räknar med mängdlärare och man räknar maska. Och det säger alla lärare, lär inte barnen matte. Det blir bara problem. Det är ett helt nytt system.
Ja, låt dem göra det.
Låt dem göra det själva. Men med franska är det faktiskt inte likadant. Och jag tycker att det är svårt i Frankrike, för att man har inte helt andra krav på sina kunskaper.
Det
så man får försöka fuska liksom med att man är duktig på engelska istället och kan massa andra just saker.
Just det.
Nej, men jag har lagt korten på bordet för länge sedan och sagt det här fixar inte jag, det får ni göra med. Jag kan förhöra er och jag kan göra sådana saker. Men nu är de så stora, de är 10 och 14. Så jag brukar fråga dem faktiskt. För jag tycker det är lika bra att... Nej, lite tveksamma över stavningen, så brukar jag fråga dem, och det är de ganska stolta över. De kan faktiskt nu ta över att de kan, det är de som ska kunna språket, och att de inte får se det som ett handikapp att de inte har en har det hemifrån. Nej. Och så brukar jag säga att de
har de lärt sig så pass mycket själva liksom.
Ja, de får ta hand om det själva faktiskt, och de får be andra om hjälp. Sen gör de det också. De ber andra om hjälp också om jag inte kan grejer. Jag har en fransk kompis som jag brukar plugga, alltså träna ibland, verb och sådär med barnen. Och då brukar han ta med Klara och min minsta, för att kunna göra det med sina barn. Så man får bli hjälp.
Ja, visst. Nej, men det ordnar ju sig, kan jag tänka mig ändå. Men det är klart att det
är... Men det är lite komplexfullt alltså, för det är så mycket kunskapsink... I Frankrike är man så duktig på att ha kunskaperna liksom i närminnet hela tiden.
Och man lär sig teoretiskt också, liksom, att man ska kunna...
Man ska lära sig utantill, helt enkelt. Det gjorde inte vi.
Nej,
alls.
Absolut.
Men jag lär mig inte någonting utantill. Jag tycker det är jättesvårt att lära mig saker utantill. Jag lär mig mycket musik. Jag håller på mycket med musik också. Jag lär mig ingenting utantill.
Du lär dig på känn mer. Och...
Det är det med min noter. Jag har noter för att få mig så kan jag. Alltså det är klart att jag måste lära mig dem utantill. Släppa det vid ett tillfälle. Men det tar jättelång tid. Det är svårt att lära sig utantill. Om man aldrig har tränat på det.
Men har det varit lite en chock liksom, att ha barn i fransk skola och liksom inse hur det funkar där och de krav som ställs där? Och,
nej, jag skulle inte säga att det var en chock, för jag förväntade mig ingenting annat än att det skulle vara för lite saker, att jag inte skulle kunna så mycket saker. Så att, jag ska få mig ganska mycket stöd hela tiden istället. Jag har kompisar som är förskollärare till exempel, som har frågat jättemycket om hjälp och som har, vi har passat barnen tillsammans. Så jag har gjort saker med barnen som jag kan göra. Jag är konstnär och jobbar jättemycket med ateljéer och tar med barnen och gör saker. Och, eller ute i skogen, alla sådana svenska grejer som man kan göra. Ute i skogen bara, sådana där liksom, ut och gå och sådana grejer. Och, jag gör väl mycket. De har varit många, nästan alla mina vänner har varit i Sverige också. Sen kan jag be dem om hjälp med just att fråga hur saker fungerar. Men det är en ganska stark omvändelse, eller vad ska jag säga. Ny fas varje gång vi ska gå in i en nytt stadion liksom. Jag följer hela tiden min äldsta dotter, sen går ju allting runt av
farten. Det är hon som står, det är alla nya saker händer.
Ja,
liksom.
Men hon vet
har
ju
varit med om det en gång. När
ja, precis. Jag har sagt det till henne, hon vet om det också, att det inte är så lätt alla gånger. Men både hon och jag börjar i franska gymnasiet nu.
Jag
vet inte alls hur det fungerar. Så vi har jämfört mycket då med folk i Sverige. Hon också, för att hon har varit i svenska skolan i Sverige.
Är båda de, är dina barn tvåspråkiga? Nej,
nej, var de inte
var det de inte var. Men hon
läser massa språk i skolan.
Ja, och hon är medveten om hur det fungerar. Vet hon lite hur det funkar i skolan i Sverige? Sådär,
ja, liksom. Förra året så frågade jag vad hon ville göra på påsklovet. Och då sa hon att hon ville, om hon fick välja själv, ville hon åka till Sverige och gå i skolan där. Och då hade vi inte då samtidigt, så att hon fick gå in.
Ja, vad spännande.
Då sa jag, bara du kan jämföra två länder, bara tanken på att föreslå att en svensk kusin skulle gå in i ett college i två månader, i två veckor, bara och inskriven liksom i ett högstadium. Det går ju inte. Bara tanken på att liksom, bara liksom improvisera en sån här grej, det går ju inte. Nu var det här i och för sig en friskola, men jag tror att det hade gått vilken skola som helst.
Det tyckte hon att det var.
Jo, hon tyckte det var fantastiskt, såklart.
Ja.
Vuxna lyssnar på barn och att det är mycket mer självständiga och mycket mer frihet, mycket mer mycket mer hantverksmässiga kunskaper.
Just det.
Inte bara teoretiska. Folk är mycket lugnare. Hon säger att skönheten är inte utanpå men inuti människorna i Sverige.
Intressant
observation. Ja. Det är ganska intressant också, för att i den åldern tycker jag faktiskt att jag har blivit ganska chockad i Sverige, eller chockad, förvånad i Sverige över att barn i hennes ålder från 12-13 år är mycket mer uppsminkade, uppklädda, särskilt tjejer.
Är det inte så? Det kan jag inte tycka.
Nej, särskilt i kollegor. Jag tror att den tiden får man när man är vuxen. För vuxna kvinnor sminkar sig och klär upp sig mycket mer i allmänhet än i Sverige. Det går ju alla med sportjackor och nästan
inget smink. Och
totalt naturliga. Nej, men det kanske ändrar sig lite grann. Men det är så.
Jag håller med.
Medan de som verkligen är uppklädda och uppsminkade är de här unga tjejerna i Sverige. Och i Frankrike har man college-tröja och jobbadojer och liksom... Man är en adolescent.
Ja, man är den ålder man är.
Och så är det hela livet. Och det här är bra. Och när man är liksom pensionär, då går man verkligen in i att vara pensionär och vad man ska göra med sin pension. Alltså, men jag tycker att man definierar mycket mer sin ålder och liksom ska leva ut den och ta tid att... Det är en väldigt stor skillnad, tycker jag, i Sverige.
Ja.
Man var vuxen på en gång och samtidigt kunna vara ganska barnslig hela livet.
Ja, men exakt. Det är precis
man tittar på pensionärer så ser de ganska... Alltså, jag menar inte, det är inte det är nedsättande på något sätt, utan pensionärer ser mycket barnsligare ut i Sverige.
Ja, gud.
Alltså, öppenhet, den här blåögda öppenheten och mycket ljusare kläder. Det handlar inte om, det är inte negativt, jag menar på något sätt.
Men
när man har en liksom, så här, det finns ju uttryck hela tiden.
Men är det inte den här ungdomskulten också som finns liksom i Sverige? Tycker du att den finns på samma sätt? För det känns som att också så här, när man är 40 så är man fortfarande så här tjej och typ... Och i Frankrike kanske man inte är det.
Man har mycket mer åldrar. Man har liksom man accepterar mycket mer åldrar. Jag tycker att det är mycket lättare att undervisa och umgås med barn och tonåringar i Frankrike än i Sverige. Man kan definiera sina roller mycket mer. Man kan säga, okej, jag är 45 och jag gör de här grejerna. Och ni, alltså, behöver inte andra om ålder.
Men det är en form av auktoritet. Då,
ja, men barnen kan också ha det. Man kan säga, ni har den här kunskapen här. Jag var ute och åkte skidor med några 16-åringar. Man tänker, hur ska man kommunicera med de här typerna? Liksom? Mm. Och då kan man också säga, och åt helt andra hållet, det är ni som kan åka skidor som är starka och orkar. Jag är bara med. Liksom. Mm. Och de kan ju, alltså, man kan ju ha...
Det är lättare att göra en rollfördelning.
Ja.
Ja, jag förstår.
Och även i familjen tror jag också att man tar det här. Jag tycker att det är enklare att den delen av det liksom kulturen. Alltså det finns mycket som är enklare där. Sen blir man ju sur så fort man känner att man blir handlad alldeles... Att när man, så fort det minsta macho och du vet kvinnor, alltså genusproblemet kommer upp.
Hur tycker du att det är som här relationerna?
Ja, det är ju helt det. Ja, det är stor skillnad. Det är stor skillnad. Man kan inte bara få det ena utan det andra. Utan mm. Det är en stor skillnad. Mm. Helt klart. Men det är generationsskillnad också. Jag har ganska många manliga vänner som är yngre än mig.
Ja.
30-35.
Ja.
Och jag tycker att det ändrar sig jättemycket.
Ja.
Och en fransk kille särskilt har läst den här, en bok som han skriver som heter Le Modèle Suédois.
Mm. Just det, du nämnde den.
Ja, och han är fascinerad av den här boken. Ja. Och jag pratar inte så mycket om den. Men det var han som gav den till mig. Och han höll på att intervjua mig mellan dagarna om olika kapitel och hur det var med allting.
Han var väldigt intresserad.
Ja, jätteintresserad. Han var med i Sverige i somras.
Ja.
Och så sa han en gång, men du måste känna som du är på Mars eller någonting. För jag menar, vi har ju 10-15 år efter i allting.
Vad liksom. Insåg han?
Ja, han har läst jättemycket. Men allt så här, ett kapitel där det står till exempel att pojkar sitter och kissar. Det heter så själva titeln på kapitlet. Liksom, att, som handlar då just om jämlikhet eller att... alltså saker, kulturella skillnader som man verkligen gått igenom.
Mm.
Att det är saker man inte diskuterar. Man kan inte göra det i Frankrike.
Nej.
För att han...
Varför kan han inte
göra det? Man vet att den ifrågasätts där. Ja, ja, alltså det är ju liksom vissa såna symboliska små bitar, bilder kan ju ibland beskriva väldigt stor skillnad. Mm. Nu råkar den här killen faktiskt ha en pissoar. Jag tycker det var ganska kul. Som sagt, han funderar mycket över de där grejerna. Nej, men flera killar som, och han är väl en, ja, han är väl extrem på det sättet, men och de som får följa med till Sverige, det är de som intresserar sig för hur det fungerar.
Ja, och vad är reaktionerna rent generellt? Vad tycker du de är när de kommer till Sverige?
Nej, men jag hade ganska, i morgon så åkte jag hem med de kompisarna jag hade, och jag tyckte det var ganska jobbigt att höra mycket raka jämförelser bara.
Ja, hela tiden.
De får inte följa med längre.
Så c'est comme Notre Dame,
typ. Ja, precis. Och den maten är så, och den vinet var komplicerat. Så liksom, du får bara åka med om du liksom har lust, intresserad att se vad som finns här. Sen kan du jämföra dig själv eller någon annan gång. Liksom.
Mm.
Och då är det ju jättekul. Mm. Men då gör jag saker i Sverige som jag aldrig skulle göra där själv. Eller, jag bor i Blåbärsskogen. Och...
Mm. Mm.
Jo, det skulle väl gjort i Blåbärsskogen. Men
turister kanske lite mer så. Visar upp saker.
Fast det är så pedagogiskt bra. Jag har med en familj i somras. Jag skickar iväg dem på alla grejer själv. Faktiskt. Alltså, ni kan faktiskt tillstå massa informationsstall. Och ni får prata med svenska.
Ja.
Och sen åkte vi ganska utan skönt. Bil. Så säger vi, och kollektivt.
Mm.
Då måste ni prata med busschaufförerna och så får ni reda på se hur det
fungerar. Vad pedagogiskt.
Ja, men då får ni fungera. Och så ser man också hur det fungerar. Faktiskt, för att kollektivtrafiken är ju faktiskt väldigt olika i olika länder. Mm. Man måste utsätta sig för lite saker. Så de gjorde mesta saker själva.
Mm, det är bra.
Mm. Och sen får de göra vad de vill med den informationen.
Mm.
Annars så...
Och då har du nästan blivit lite så ambassadör för Sverige. Att du tar dit franska familjer och låter dem upptäcka Sverige.
Ja, vi pratade just om det förut. Det är liksom, just det här att vara ambassadör för någonting är inte särskilt roligt. Jag tror, särskilt när man flyttar utomlands så vill man ju inte... Har man ju faktiskt flyttat för att det var någonting...
Mm.
Man hade inte så jättestarkt behov. Det är en av anledningarna av att bo i det landet man är född i.
Mm.
Och intresserad av massa andra saker.
Mm.
Ja, då blir liksom... svenskar än svensk för att man utomlands kan kännas väldigt konstigt.
Nej, man egentligen, det är inte någonting man tycker att man själv står för. Och något som man kanske inte heller står bakom så himla mycket. Man kanske tycker att Sverige är så himla kul.
Nej, men det
är
väl av andra. Ja.
Jag förstår.
Stå och baka bullar då hela dagarna. Eller liksom jobba.
Och direkt så får man här rollen som, men du är svensk.
Ja.
Det kan man känna.
Men det kan någonting i det du säger med det här, att jag tänker på att du stämmer för att vi pratar om det förut. Men om man är ambassadör åt andra hållet. Det ändå finns ju saker som man... Här då kanske tycker jag att när man bor här och verkligen känner sig kanske mer etablerad i franska samhället så finns det, ibland kan jag känna då att man är lite för diskret, man ligger lite för lågt med sin... Jag kände det med den här vännen som hela tiden intresserar sig för mycket för mig som svensk person. Mm. Så hela tiden frågade jag mig hur jag behandlade den här problematiken. Och jag fick så mycket uppmärksamhet. Så verkar att jag mådde bra av det. Mm. Jag får uppmärksamhet på mig som en helare person.
Mm. Jag förstår det.
Så jag började fundera faktiskt ganska mycket på det. Det började förra året.
För jag kan tänka mig att vi kanske är så vana att intressera oss för dem. Mm. Eller så här, för fransmännen att helt anpassa oss, intressera oss för dem. Och då blir det rätt fantastiskt när någon helt plötsligt är så här väldigt intresserad av att man är svensk.
Absolut. Det finns ju, de är ju intresserade, men på kanske... På ett helt annat sätt.
Precis. På riktigt, någon som är såhär, Sverige verkar vara ett fascinerande. Jag vill veta saker om Sverige. Jag vill.
Precis. Och det finns också, och som inte bara Det finns en väldigt stor samverkan, en väldigt stor vänskaplig relation mellan Sverige och Frankrike. Det är ju väldigt lätt för svenskar att vara i Frankrike och för fransmän att vara i England. Jag berättade förut att jag var i England ett år och jag var så förvånad över att alla såg mig som fransyska. Eftersom jag är svenska, att jag bor i Frankrike, jag gjorde ett utbyte från Frankrike. Men jag upplevde att folk var mycket stoltare över att känna en fransk person än att känna en svensk person.
Det var lite coolare.
Det var deras val.
Mm.
Så att, det var lite lustigt att upptäcka faktiskt. Medan här är ju folk väldigt glada och nöjda över att känna någon svensk person.
Så säger jag samma sak. Man har nästan aldrig fått någon negativ.
Så det är lite lätt att säga, på det sättet kan man känna att folk är intresserade av det. När jag kom hit när jag var 20, men när man var liksom 20 ung och jättesöt att bli, då är folk väldigt intresserade av det. Men inte på det sätt som man direkt hade tänkt sig själv. Där ligger det väl också mycket i att man säkert lite känner som en uppskattning på ett sätt också. Men man får lära sig att ha en ganska låg profil också. Därför.
Ja, jag får nog tacka dig här. Tack så mycket.